I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Jag hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Kokoa och med mig Asabia.
Hej guys, ni lyssnar på systrarna Britton. Opo fixar sitt barn och sin tutte här. Asabi heter jag, om ingen vet det. Eller om ni inte vet det. Jag har den lite gällare rösten. Och den här ljuvliga rösten ni kommer höra.
Det är jag som heter.
Exakt.
Det är jag som är Opokoa.
Opokoa, stora syster till mig. Och lilla syster till Elisabeth. Jaja, Opo. Är du redo att podda?
Jodå.
Ännu en gång. Vi har ätit en god lunch här på ett ställe i närheten. Vi skulle gått och boxas.
Adriana, men... heter det.
Ja,
vet det. Det hade jag velat komma ihåg.
Mm.
Ja, det var i alla fall väldigt gott.
Det var god pasta. Vi skulle ha gått och tränat, men det var tydligen, vi hade tagit fel på tiden. Så gick vi åt pasta istället. Det var inte mig emot.
Nej, det var faktiskt jättetrevligt.
Nej, det var jättetrevligt.
Impromptu lunch.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag känner mig så relieved att jag är på den här delen av dagen, för jag var så nervös över mitt doula-samtal som jag skulle ha i morse.
Varför var du nervös för det?
Jag var såhär, kommer jag ihåg vad man pratade om? Tänk om jag inte har något att säga i en halvtimme.
Är det, alltså när du har doula-samtal, är det du som håller låda i en halvtimme?
Nej, men det är väl jag, alltså.
Du ska leda samtalet?
Ja, precis. Och jag är nervös varenda gång.
Mm-hmm.
Och kanske ännu mer nu när jag inte har gjort det på några månader.
Hur gick det då?
Men det gick jättebra. Det brukar ju gå bra liksom.
Vad säger du typ? Alltså hur inleder du? Idag ska vi prata om, eller?
Ja, men kanske lite så. Nu hade vi pratat med den ena men inte med den andra. Alltså föräldern som inte ska föda hade jag inte pratat med tidigare. Så då kan du berätta lite om dig själv. Så blir det oftast ganska naturligt.
Mm.
Det är som att det flyter på. Och så bara... Ja, typ
är
som
det pirrigt? Eller förlåt, som vanligt.
Så går tiden och så har man inte hunnit klart med allt jag hade tänkt. Precis.
Är det pirrigt typ att de, jag tänker att de ska inte vara nöjda med dig, eller att du, alltså det är bara jobbigt att fokus ryckas mot dig?
Ja, jag tror det. Alltså, men du vet, fortfarande efter alla år som sjuksköterska kan jag fortfarande, när jag ska gå in i ett patientrum första gången,
ja,
känna och så här, okej, okay, då gör vi det här.
Okej, okay. Det är lite att du är på scenen.
Ja,
jag fattar.
Min scenskräck är real.
Ja, jag fattar. Jag har verkligen
förminska den, känner
jag. Det är helt nytt för mig att du har det. Men jag tycker det är, du märks kanske inte. Att
det kanske är det.
Jag har också haft jättemycket scenskräck. Jag har lite kvar, men inte alls som tidigare. Alltså att gå in till exempel sådär, gå in i patientrum, det tycker jag bara är roligt. Det som jag kan... Jag kan, vissa rum tycker jag är jobbigare, men det är mer efter man har varit där inne och man, när det är så här,
när man vet vem det är.
Ja, att det är lite så här press, det är så här svårt att få kontakt och att man känner att de, antingen att man känner sig scrutinized eller man känner som det att det är så här, de, att det känns som när jag går härifrån att de säger massa, säger vad de känner då, men de vågar inte säga det när jag är här typ. Så kunde jag fick lite en sån känsla på en familj igår. Det kan jag, då kan jag få lite ångest typ.
Ja, det är,
men jag försöker tänka. Det är också en annan, de ser väl en som någon typ av auktoritär person. Alltså de kanske inte, det är inte så konstigt att man inte bara kan vara helt fri och vanlig. De är väl nervösa. Mm.
Ja, jag tycker också som sagt att, alltså, när jag väl gör det så tycker jag oftast att det känns liksom hanterbart.
Mm.
Men det är mycket inför.
Mm.
Jag är glad att jag ändå gör mycket grejer som jag ändå
är rädd för.
Skulle helst säga nej till det.
Det är så bra. Alltså inte att man ska göra bara sånt som man lider av. Men om det är någonting man tror att man kan få ut något av det. Så kan man ju också verkligen lära sig att minska de här rädslorna. Med att KBT bort dem. Om ni hör lite så här. Sånt där ljud. Så är det lilla.
Så är det bebis. Du som är.
Jag som är lite stöft. En liten bebis. Hallå du, jag ska försöka. Båda mina barn går ju på förskolan nu. Jag ska försöka hämta dem.
Wow.
I tid.
Så det är en helt ny värld. Eller? Ja. Det är så mycket mindre planering. Alltså när båda är där.
Ja,
man
verkligen.
Vet var de ska vara varje dag.
Verkligen, vi är precis. Han har ju precis börjat, så det är fortfarande. Jag pallar inte lämna till exempel. Alltså jag tycker det är jättejobbigt när om han skulle bli ledsen och stå där och vara ledsen när jag går. Jag tycker det är för jobbigt. Så det har gått väldigt bra första dagarna. Sen nu har han kommit till det här stadiet där han typ fattar också att det inte bara så här, men gå in och lek. Det är inte på skoj. Eller att man kommer dra därifrån när vi går dit. Förhoppningsvis är det skoj. Men första dagarna så gick han, sprang han bara iväg och lekte som att vi var på lekplatsen typ. Men nu har han typ förstått att det också innebär att vi ska gå, eller vi Amat ska gå. Och då har det varit lite mer ledsna mina, men det har gått bra. Det har gått väldigt, jag kan berätta mer en annan gång, men det har gått väldigt bra. Mycket bättre.
Du får berätta nu.
Nej, men jag vill berätta väldigt länge och vänta lite. Jag vill ta en väldigt lång diskussion.
När vi kommer ha en gäst.
Vad säger
du? Då kommer vi ha en gäst. Alltså som tar min plats.
Ja, för du vill inte höra. Alltså folk är intresserade av finskorn.
Du, det tvivlar jag inte en sek på.
Nej, men det är jättekul. Jag ville bara, alltså, ja. Det finns ändå lite att säga om det. För att jag hade faktiskt väldigt mycket ångest över det inför.
Jag förstår det när det var så ändå.
Första gången och, ja.
De var så dåliga för det. Hur mår du annars då, förutom att du är glad för finskornen?
Jo, jag mår bra. Det ska bli trevligt med lite helg. Vi spelar in det här på fredag. Jag ska ha våra vänner över. Det ska bli jättekul. Jag hoppas vi ska skratta och äta och dricka gott och ha det härligt. Och så ser jag fram emot att vara med mina barn mycket i helgen. Det känns ju... Ja, man är ju mindre med dem när de är på förskolan såklart.
That's the point.
That's kind of the point. Jag ser väldigt mycket fram emot att umgås med dem. Hur mår du på?
Jag mår bra. Du började väl med att fråga mig det. Ja, men jag mår bra fortfarande.
Jaha, kommer inte ihåg.
Nej, men jag ska inte.
Jag är ganska kort min, kan man säga. Då ska vi ha frågelåda idag, tänkte vi. Men nästa avsnitt, då vill jag att vi ska prata lite abortgrejen. Det känns som att vi ska att man har mycket att delve in kring det. Men idag blir det lite lättsammare, lite enklare, lite frågelåda. Vi har fått lite lyssnarfrågor. Ska jag fire away?
Ja, gör
med en
det.
Fråga. Jag har skrivit, liksom tagit ett gäng av dem, så kör vi bara. Har ni varit avundsjuka på varandra i ett systerskap någon gång?
I våra 35 liv. Ja, 35 år. Ja, det är absolut. Säkert hur jävla många gånger som helst. Eller vad då?
Ja, alltså vi är ju... Ja,
jättekonstigt. Eller jättekonstigt.
De kanske typ tänker mer i vuxen år. Men eller, jag vet inte vad man tänker. Det känns ju väldigt självklart att om man har växt upp tillsammans.
Ja,
vi är liksom ett år emellan.
Du fick det och jag fick inte det. Och du, jag har alltid tyckt att du var den vackra. Och det var för tråkigt att jag fick bli... En kloka.
Jag tyckte också att det var ganska jobbigt att jag också att du var väldigt vacker. Men jag tyckte det var verkligen en stor last att jag alla var du är så vacker, du är så vacker.
Men va? Du sa så... en gång någonting.
Jag skojar. Alltså, jag skulle vilja säga en snäll, en ödmjuk sak här.
Något om att... Nej, men att alla alltid ska tycka att jag är den, att du är den snygga och att jag är den smart och att du är visst också smart.
Ja, men det är det jag skulle säga. Alltså, det är väl en sån sak att jag... Och det har jag tampats med väldigt länge. Och det är typ bara nyligen som jag väl har kommit över det lite grann. Att jag har känt mig som den ointelligenta. Inte bara med dig, men i vår familj. Där alla är så här... Jag tycker alla är ganska learned och akademiker och så. Och, men gentemot dig också. Det är en sån sak. Jag vet inte om det räknas som avundsjuka direkt eller... Men också så här små du har fått det här och jag fick inte det här. Eller en grej som vi pratade med vår stora syster om igår med resor. Att, man
får, att du har fått liksom mycket mer resor än oss.
Det är en liksom tolkningsfråga, men absolut. Ni tycker
man kan,
att jag har
man
fått
kan räkna matte. Kan man räkna 1, 2, 3, 4? Ja, ja. Då kan man.
Ja, mina syster tycker att jag tydligen har åkt på många resor med mina föräldrar. Men, alltså det, de är väldigt avundsjuka på det. Ja, men svar ja, vi är absolut avundsjuka. Och det, jag tror
vi
att det
är avundsjuka, inte nu.
Nej.
Vi har varit.
Ja, vi har varit i våra liv. Nu känner jag faktiskt ingen avundsjuka. Ja, för det är också inte heller, det är en annan sak när man växer upp. När det, man är under sina föräldrars rule på ett annat sätt. Och också att folk jämförde oss, tycker jag, ganska mycket. Eftersom vi är så nära i ålder, vi, man så här hyfsat lika har, man bara jämförs väldigt mycket. Ja. Då tycker jag det är ett ganska bra upplägg för att också bli avundsjuka på varandra. Så eller jämför sig med den andra. När var du sist avundsjuk på mig? Kommer du ihåg?
Avundsjuk, det känner jag faktiskt. Nej. Väldigt sällan. Liksom.
Samma här.
För man är också bara så här, vi är olika människor, olika förutsättningar. Att jag kan vara så här, åh, det där skulle jag också vilja för mig själv. Det kan man ju känna.
Men det, utan avundsjuk, att känna, det är också att man nästan missunnar, vill. Ja, man det är missunnsamheten i det.
Ja,
för att jag typ med tågresan som du och mamma och pappa åkte på, inte transsibiriska, den var jag inte så sugen på, men den andra i Europa. Ja. Då kunde jag också känna, åh, det hade varit kul att vara med, men det var inte som att, åh, det, att ni
varför
inte borde
åka.
Nej. Det var också du som styrde upp allting. Alltså, ja. Och man hade ju kunnat följa med om man absolut ville.
Absolut.
Ja, nej, men inte så mycket avundsjuka längre. Okej, okay, vill du fråga? Eller jag kör, för du har
du inte kör.
Frågor. Den här kan du svara. Perinealmassage, borde man våga sig på det? Jag är i vecka 33.
Ja, varför skulle man inte våga?
Jag vet inte varför man inte skulle våga.
Nej, det vill jag.
Berätta,
det.
Vad är perinealmassage och varför gör man det?
Perinealmassage, det är att man... Massage, det kanske är inte helt rätt ord, för det är inte alltid så skönt, om man säger, men massage är inte alltid skönt. Och jag säger att ofta så tar man sina tummar eller ja, några tummar i alla fall.
Kan vara lättare med någon annans tummar,
ja,
kanske.
Jag har aldrig gjort det själv faktiskt. Så det är min man gjorde det, och då man stoppar in tummarna i underlivet och så trycker man ner mot anus då. Och sen håller man där ett tag och sen så liksom tar man upp som i en U-form. Om man säger det, är liksom grunden.
Precis,
alltså
som en båt, som den här båten på Gröna Lund, tänkte jag på.
Ja, så gjorde det inte vi. Alltså ner och sen så tar man upp åt sidan.
Okej, okay, så från klockan 6 till klockan 3:09.
Exakt.
Från klockan 6 till 3:09.
Precis.
Och,
och så tänker man att det är liksom... Det jag tyckte att det verkligen hjälpte, det var att känna det här trycket ner mot rumpan som man känner sen när barnet kommer ut. Att ha känt liksom ändå... Det är inte exakt samma, men den sensationen. Och också känna hur slappnar jag av. För att första gångerna framför allt... Så när trycket kommer ner, så för mig så var det, och jag tror det är vanligt, att det är spänt och man liksom spänner sig lite grann, och att hitta musklerna och kunna slappna av i dem, tycker jag i alla fall, framförallt mentalt, att man kunde känna, jag har liksom kontakt med den här delen av min kropp som man oftast inte kanske liksom tänker aktivt på. Att slappna av i de delarna. Det tyckte jag var det som hjälpte mest. Men så säger man väl att det eventuellt ska minska risken för bristningar och sådär. För att man har väl tyt lite och sådär.
Mm, det finns inte så mycket belägg för det. Men det finns några studier som visar på till exempel att det minskar risken för klipp. Som inte är supervanligt här i Sverige. Men jag tänker i alla fall att det inte skadar. Alltså det är inget man behöver känna att man vågar sig på eller inte.
Precis.
Det är inget som tyder på att det är farligt. Och jag tänker, som du sa... Kanske att det kan hjälpa en med ens liksom kroppskontroll, men också att lära känna kroppen. Och om man gör det med partner eller så, att också att det blir som en
intim,
fin grej. Thomas.
Det är ju väldigt mycket, alltså jag tror i Spanien, där har jag förstått att det är standard. Alltså att vården, alltså att man tycker att det är...
Alla rekommenderar, ja precis.
Ja, och även...
England tror jag.
England och Ryssland, att man också, alltså det finns ju liksom lite... apparatur typ som gör ungefär samma sak.
Undrar, vet inte om de ser att det har effekt eller...
Ja, det är många som swear by it. Verkligen. Men som sagt, det är väl inte så länge du har rena händer och klippta naglar och sådär, så tror jag att risken för att något dåligt ska ske är väldigt liten.
Mm. Du gjorde det inför båda dina födslar.
Mm.
Jag har aldrig gjort. Men så vågar du på om du är nyfiken, tycker jag.
Verkligen.
Då ska vi se. Jag planerar att föda hemma. Jag har fått höra en och annan svara på det här med om jag hade fött hemma hade jag eller mitt barn inte överlevt. Fick ni höra sånt? Tankar om det? Jag fick höra en del sånt från typ Instagram och sådär. Jag tror att det är ganska en vanlig tanke och så vissa som inte vet så mycket om hemfödsel. Det jag tänker om det är framförallt att det är inte alls läge att säga så till en person som har bestämt sig för att föda hemma.
Ja.
Jag tycker inte man ska ens prata i sådana... Jag tycker inte man behöver prata om sina rädslor eller negativa upplevelser med en gravid person.
Yeah.
För det första. Det kan man... Absolut att man kan få prata om sina trauman, men tänk på vem du säger det till.
Exakt.
Sen så tänker jag också att man är för okunnig inom det här, när man säger så. Alltså, det är att man inte kanske har förstått sig på hur viktig kontexten kring en födsel är för hur det blir. Alltså inte att det handlar om rätt eller fel hos den enskilda personen liksom nödvändigtvis, inte det, men att allting runt omkring påverkar. Så om inte den här personen, om någon säger då att jag hade dött hemma, då tänker man att det hade blivit, allt hade fortsatt på precis samma sätt hemma.
Exakt,
om jag hade fött tryggt hemma som om jag hade fött på sjukhus, så det vet man inte. Och även om man födde nu helt fritt från interventioner och så starka läkemedel och sånt som har sina biverkningar, så är det ändå andra grejer som är stor skillnad med att föda hemma och föda på sjukhus. Alltså att man måste färdas dit, man måste träffa folk man inte känner.
Vad är en helt ny miljö?
Alltså de här små sakerna, det är inte bara håg och båg, det påverkar.
Och folk säger också, de här okända människorna, att man måste ta socialt ansvar och alltså inte kunna gå ner i sin bubbla. Man måste inte, men det är ju många som känner ett behov av det. Hej Kerstin och hej Maria. Exakt. Som kommer in nu.
De små sakerna kan lätt leda till exempel att det tar längre tid, att det liksom verkar börja stanna av, eller att man måste introducera en intervention som lätt kan leda till en annan intervention. Det är en anledning till säkerligen att det är mindre risk för till exempel stor blödning hemma. Så jag tänker att man bara inte kanske har förstått helt, om man inte bara kan ta en födsel från sin plats till en helt annan kontext och säga att det hade blivit si och så. Ja.
Verkligen.
Och tänk på vad man säger till gravida.
Ja, absolut.
Jag tycker det är lite tröttsamt. Vilka var era intressen som liten?
Varandra. Ändå var det ganska stort intresse.
Mm. Ja.
Det är bra svar. Vad gjorde vi? Godis. Du älskade godis.
Jag tycker vi hade så lite intresse. Vi provade ju ganska många olika. Du hade lite mer eller intresse.
Spelade
du gjorde
piano. Men det var jag aldrig så intresserad av det.
Nej. Alltså jag har aldrig varit där också.
Måla tyckte jag om.
Mm, du gick på målning.
Jag gick på målning och tyckte om bild. Det tyckte jag faktiskt mycket om. Om man pratar liksom när vi var barn.
Mm. Jag tror, alltså småbarn, jag gillade väl att så här, rollspel och hitta på sådana typ shower och danser. Och
ja just det, gjorde vi mycket. Så. Jag gick också på vår teater. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul också.
Okay.
Förutom själva showen.
Vad är skillnaden mellan våran kurs hypnokurs.se och Föda utan rädsla?
Ja, jag har inte gått en Föda utan rädsla kurs. Jag kan jag inte säga något om det riktigt.
Eller vad man ska säga. Ja, vi hade ju Susanna Eli och Lisa Svensson var på barnmorskaprogrammet och hade det utbildning med oss. Det var jättebra.
Ja, bra.
Verkligen. Jag tror att den stora skillnaden är väl dels fokus, det har pratat vi om tidigare, fokus på att öva i hypnobirthing. Ja. Att det är mer liksom ska vara integrerat i ens dagliga liv och man ska liksom öva på det. Att det inte ska vara kanske bara redskap man tar fram under födseln, utan det är något som man ska öva på att kunna, precis, ta fram lätt.
Och om, det, om frågan är kanske lite mer, eller liksom det jag kan svara på är, det var skillnaden mellan född utan rädsla och hypnobreathing.
Ja.
Inte kanske vår kurs specifikt. Är just som du säger det här med övning, men också att det är, min uppfattning i alla fall, är det liksom att man tar in helheten lite mer, att man pratar om liksom, vad händer under graviditeten, vad kan man göra för att få en liksom, både bra graviditet, födsel och tid efter.
Mm.
Medan min uppfattning av född utan rädsla är att det är verktyg för födseln.
Mm, ja just det, precis. Det är det. En bra grej med född utan rädsla att den är så känd och många barnmorskor känner exakt till det.
Så man kan få mycket stöd av personalen.
Så det är bra. Ja, det är väl de stora skillnaderna. Jag fick endast 3 små skrubbsår när jag födde min dotter då jag var förstföderska. Är rädd att brista vid ett eventuellt andra barn för det gick så bra sist. Eller är risken mindre?
En sån här diskussion har jag haft väldigt nyligen.
Okej, vad intressant. Vad tänker du om det?
Alltså jag tänker att... Ja, om det är så att du är rädd för bristningar, jag förstår att du är då rädd den här gången också. Men det som jag flaggade för i samtalet jag hade, det var att liksom frågade, är det så att du har lagt någon prestige i att du liksom lyckades inte få någon bristning förra gången, att du kommer tycka att du har failed på något sätt om du får en bristning andra gången. Det är värt att fundera över det. Är du rädd att du ska få en stor bristning? Är det det som är bekymret? Eller liksom, vad är det du oroar dig för? Så att säga, egentligen. Och det är väl inte som att det är en större risk att få bristning? Och alltså, en större bristning andra gånger?
Det är betydligt mindre risk, är väl det jag skulle vilja säga. Det är alltså att... Alltså vara förstföderska är ju en ganska stor riskfaktor för bristningar i sig. Så det är mycket mindre risk andra gången, särskilt om du hade en liten bristning första gången. Men jag tänker mer att det är person kanske lite vidskeplig som jag, att man är så här, ja men att man typ har, ja men som att säga att det gick så bra sist som man typ har förbrukat den bra gången. Nej, men jag vet, det makes ingen sense. Men det svaret som jag säger, ja det var ett bra svar. Fundera på varför du tänker så, men risken om man ska titta statistiskt är betydligt mindre.
Ja.
Försök välja en avlastande ställning, sikta på ett långsamt framfödande, känn på barnet när den är på väg ut. Det är mitt tips. Följ vatten om du kan. Jobba mig igenom er hypnokurs, men tycker uppåtandning är så svår. Tips.
Ja, uppåtandningen tycker många är svår och jag hoppas att du kommer tycka att jag vill inte låta sträng eller otrevlig på något sätt, men alltså bara gör så gott du kan, vill jag säga till alla, att du behöver inte, räkna till 20.
Aha, okay.
Du behöver inte vara, alltså det är som att man
vill
vara
det så, i kursen.
Vi säger det i kursen, men ändå skriver folk och frågar liksom, det är så jobbigt att liksom räkna till 20. Du behöver inte, jag säger det och jag säger det igen, att försök att andas in djupt och långsamt. In genom näsan, ut genom näsan om möjligt. Om du hellre vill andas ut genom munnen så gör du det. Om du bara kan räkna till 10 så gör du det. Det är mer att tänka uppåt. Liksom tänk hur cervix öppnar sig. Ha liksom en visualisera öppningen och att visualisera uppåt och andas liksom in i magen så att magen lyfts lugnt och stillsamt och ut, ner stillsamt. Om du räknar till 5 eller till 20 spelar inte någon större roll. Och vill du inte räkna överhuvudtaget för att du känner dig stressad av det, så gör inte det, utan bara andas in lugnt. In i magen, lyft magen och tänk upp. Och sen släpp andetaget lugnt och stillsamt.
Bra. Om ni som inte vet vad uppåtandning är, så är det en del...
Så köp kursen. Okay. Hypnokurs.se.
Perfekt. Okej, köp kursen. Hur får jag svar av min man om ett till barn? Han undviker frågan varje gång. Första var IVF, sen 2 missfall. Alla runt omkring mig frågar hela tiden om när nästa barn kommer. Eller blir det inga fler barn? Jag blir så ledsen.
För första... jättetufft att folk håller på och frågar hela tiden.
Särskilt när det var IVF och två missfall. Folk kanske inte vet det, men kanske.
Också, men det här har vi ju pratat om förut, tidigare, att men, folk ska lite mind their own business.
För att det snälla. Kan vara fett med känsligt. Alltså, ja.
Ska du skaffa flera
andra
barn?
Fråga. Berätta. Eller den andra personen kommer berätta om den vill berätta. Det kan vara en jättekänslig fråga. Så.
Exakt.
Om inte ni är väldigt tight, så skippa frågan.
Och så tänker jag att, alltså, alltså det jag gjorde att jag skulle bara vara väldigt direkt. Att säga, jag vill ha mera barn. Kan vi ha den diskussionen? Jag behöver veta om du vill eller inte. Och så liksom.
Om vill du inte? I'm out.
Cut. Exakt. Nej, men jag menar, och det kan ju vara så att personen kanske inte vill och vill inte säga det till dig. Mm. Så kan det vara, men åtminstone, alltså man känner att nu är ni i en relation och du åtminstone skyllde mig en konversation.
Men verkligen, för undvika, då anar man ju, antingen känner han så här, jag vet inte. Ja. Eller så känner han, jag vill inte.
Exakt.
Är det jag tänker. Han känner antagligen inte yes, jag vill just nu. För då hade man nog kunnat säga det. Men säg det då istället.
Säg.
Inte.
Ha en konversation om det.
Lita på att jag är vuxen nog att ta ditt svar. Och
exakt.
Vi kan diskutera det. Så precis. Var direkt tänker jag också. Vi kämpar med att vårt första barn framkallar magi. Alltså existentiell mindblowing magi hos mig, medan för min man känns det mesta som vanligt. Han älskar barnet på ett lågmält sätt typ. Det är jobbigt för båda. Jag tänker, jag är nyfiken på hur gammal det här barnet är. Jag antar att det är ett relativt nyfött barn. Och jag tänker att dels man har olika sätt att känna saker på och olika sätt att visa kärlek på. Och särskilt när ett nyfött barn att man kan också få ge det lite tid. Alltså ju mer de får chans att umgås och lära känna varandra, så tror jag att det kommer bli bra. Jag tycker man gör sig själv en otjänst och håller på att jämföra hur den andra känner inför
verkligen.
Barnet. Ni måste inte känna samma
och det, exakt.
Sak. Man kan ha kärlek på olika sätt.
Om det är så att man vet det, att båda älskar barnet och båda gör vad de kan för barnet, då måste ju det få räcka. Jag tycker det är också ganska svårt att förvänta sig av någon, eller om man ska säga det, kräva av någon att de ska liksom tycka att barnet är magi. Alltså,
nej, precis. Alltså, det hade ju också kunnat vara hon som inte kände det.
Ja.
Alltså, alla känner inte de känslorna, och det är också svårt för att det är inte så mycket att göra åt, förutom att umgås med barnet. Det tror jag är key för, alltså vara med barnet, och det kan det ju finnas tid för. Annars är det svårt, eller man kan inte säga till någon hur de ska känna liksom.
Och det kommer inte bli bättre av att bli liksom besviken på att någon inte känner så. Och jag tycker att, alltså som så mycket, det går ju cykler. Det här är ju nu, det är klart, okej, är barnet 10 och du har känt sig 10 år. Och, men å andra sidan, då tror jag att då får man acceptera det. Det har gått 10 år och ni har olika känslor, då är det så.
Och ditt barnet, sätt kanske inte...
Nej,
alltså är det inte
mår barnet bra så är väl det som är viktigt.
Exakt, exakt.
Och också, är det så att den här personen som älskar på ett lågmält sätt känner att det känns bra?
Hon skriver att hon tycker det är jobbigt, men det kanske också för att personen kan också känna sig lite scrutinized liksom, eller känner att det här räcker
jag
inte till.
Jag älskar inte tillräckligt.
Jag har inte den här magin. Det här har jag sagt 1000 gånger, men jag känner inte heller sån här magi liksom i början. Och det gör jag kanske på ett visst sätt nu, om man ska kalla det så. Ja, men det tog absolut jättelång tid. Så det hade varit väldigt jobbigt om Amat då kände någon magi och var så här, alltså att jag kände en press att jag borde känna så. Då att man får vara lite förlåtande mot varandra och ge det tid.
Ja.
Tillåtande snarare.
Och som du säger, att inte jämföra sina känslor.
Nej.
Om du är glad för dina känslor och din partner är glad för hans och barnet mår bra, då är väl det bra.
Berätta vad ni tyckte om Claytons säsong. Det här är alltså Bachelor. Amerikanska Bachelor. Vi är devoted fans of The Bachelor.
Verkligen. Gud, Juliette sa att det var 6 veckor kvar. Jag tyckte det känns så lång tid. Hon var så glad för det. Jag vill att det ska sätta igång nu.
Jag
vet att det kommer komma Bachelor in Paradise.
Ja, jag vet.
Jag är jättenöjd.
Jättekul.
Gud, jag vill ha en reality tv-podcast.
Ja, det vore kul om vi skaffar
någonting. Kan vi åtminstone bara ringa varandra? Jag vill också att du ska komma in lite mer i The Real Housewives. För nu kommer The Real Housewives, vad heter det? Retreat, eller vad heter det? Vacation.
Jaha, när de åker tillsammans.
Ja, men okay. Det här är all the ex-housewives. Alltså de som har varit för problematic. Att de har blivit känd från the... liksom,
okay.
Deras shows. Och nu är de tillsammans.
Fy alltså, fan vad roligt.
Jag fucking längtar.
Okay. Alltså, jag tycker bara, det är så jävla långa avsnitt. Och så är det också mycket. Jag tycker om det, men jag har det mer på som typ så här meditation. Alltså jag har det.
Amat
hatar när jag på det där skiten. Jag har tagit mig så lång tid att ta med en Salt Lake. Jag är inte klar med Real Housewife of Salt Lake. Men för att jag zonar ut, för det är bara de tjafsar.
Och
jag tycker det är härligt att ha i bakgrunden, men så liksom
alltså, har jag ändå inte hängt med.
Men jag tog Juliette Littman som har en Bachelor Party-podden. Hennes tips att skippa på vissa långa, när det har varit många säsonger, kolla jag bara reunion för att komma in i det.
Ja.
Nej,
det
men liten säsong för att svara på din fråga. Senaste Bachelor-säsongen, jag tyckte den började lite segt, hade lite så här. Tyckte Clayton var helt okej. Tyckte han var ett konstigt val.
Men det var väl för att han skulle vara liksom white all American.
Ja, de skulle gå tillbaka till their roots. Jag vet, men jag älskade inte det. Men på slutet var det ju guld.
Jättegud. Det var också, jag gillade att de reste lite mer.
Åh, det var underbart. Det var ju fett nice att de började resa. Tog sig bort från så här tråkiga
resort. När de är på ett estate. Alltså det är inte kul.
Man kämpade sig igenom det, men det var väldigt tufft.
Men det var väldigt kul på slutet. Jag tycker det var några väldigt bra contestants. Jag älskade ju Gabby. Det ska bli väldigt kul att se henne som Bachelorette. Jag är jätteval. Kul att de valde henne. Däremot, varför de valde Rachel beyond me?
All American. Hon var också typ, jag tror hon var omtyckt. Ja. Okej. Vad är det mest utmanande för dig som förälder?
Tålamod. Jag jobbar på det. Mycket jag vet, misslyckas.
Hur jobbar du på det?
Dels att jag mediterar. Mm. Att jag liksom, att jag försöker ju verkligen liksom take a step back, och att jag, när jag misslyckas, att jag har, liksom, är ännu snabbare på att komma på att nu handlar det här om att jag hade dåligt tålamod, inte att liksom mitt barn gjorde något fel. Och att jag ber om ursäkt, och att liksom att jag också, ja, men att jag försöker åtminstone se vad jag har gjort och att liksom gå igenom det lite grann, så att jag förhoppningsvis ska göra lite mindre misstag till nästa gång.
Mm.
Det går. Och sen följer jag liksom lite konton och så ge tips och ja, lite sådär.
Mm. Ett avsnitt vi inte sände, då pratade ju lite om det med så här, ens triggers och så, att man identifierar ens triggers för dåligt tålamod och, eller när man tappar tålamodet helt enkelt, och att försöka liksom analysera det lite sen. Mm. Och ja, men identifiera vad som triggar en, och sen tänka för sig själv, hur vill jag agera när jag triggas, och sen försöka implementera det, alltså formulera för sig själv. Jag tycker det funkar ganska bra, dels det, men också att när jag börjar känna, alltså det brukar oftast inte gå från en sekund till en annan, men när jag börjar känna att jag börjar tappa tålamod, att jag säger det också högt och på ett schysst sätt så här, men nu, inte liksom när jag redan är ganska irriterad, utan så här, nu känner jag att jag börjar snart tappa tålamodet, och, så här, och om jag gör det, då kommer det bli så här och så här, och det är inte kul, kan vi inte göra så här istället, och det funkar inte alltid, men nu, det här är ju med mitt äldre barn, det beror på barnets ålder, men det kan funka ganska bra.
Det brukar jag också göra faktiskt. Mm. Alltså att jag säger att jag nu håller på att bli irriterad. Kan vi inte skippa det? Så att det inte... Jag tycker det faktiskt funkar. Ofta också för mitt barn. Hon vill ju inte det. Och då slutar hon ju liksom vad det nu är. Eller...
Mm.
Sådär att jag också, utan att liksom bli långrandig, försöka förklara lite. Och att ibland säger jag helt enkelt att jag är bara så trött. Jag har inte samma tålamod. Exakt. Som jag brukar ha.
Mm.
Jag är ledsen för det. Liksom. Men så är det just nu. Och det kommer att bli bättre. Och att jag säger till henne också att det är en förändring för oss allihopa. Liksom att ha fått ett till barn till exempel.
Mm.
Och att jag gör så gott jag kan.
Mm.
Så att hon ska veta det. Att jag, det är inte bara jättelätt. Och att jag ser att det är tufft för henne. Och försöker också förklara att det är lite...
Det är så bra. För det är också en sån grej som jag försöker tänka på. Att när man blir arg eller tappar tålamod. Att försöka då vara en role model liksom, för hur vill jag att mitt barn ska hantera sådana här situationer. Och det där är väldigt optimalt. Så där hade man ju velat att ens barn hanterade det. När de tappar tålamod bara, mamma. Nu känner jag att jag är trött. Ja, men det kan vara ett, ja, jättebra. Så, och det kan verkligen hjälpa mig att bara tänka så här. Vill jag att mitt barn ska bete sig så här? Kanske svaret nej ibland. Och då kan man tänka, hur hade jag velat? Men tålamod. Jag kan tycka ibland det här med dåliga samvetet. Eller att jag känner att jag inte är tillräckligt upp, eller har tillräckligt med tid för dem. Och tillräckligt med uppmärksam. Men samtidigt... Jag vet inte, jag är ju också mycket med dem tycker jag. Alltså det beror på vad man jämför med.
Mm.
Ja, men det är väl det här med att känna att man gör tillräckligt, är tillräckligt närvarande. Kanske det, att vara tillräckligt närvarande.
Närvarande.
Berätta något smarrigt som hänt på senaste som får er att skratta. Älskar att höra er flabba. Jag kan inte göra sånt där på Commando, tyvärr. Nej. Men har du något att på? Få mig att skratta nu.
Nej, det har jag inte.
Jag inte heller. Något smarrigt. Det ska komma på till
Jo, vet du vad? Jag skrattar i alla fall.
Okay.
Inombords, men också ännu mer efteråt.
Utombords.
Igår så var jag och gjorde pedikyr och tyvärr så kunde jag inte ordna så att någon skulle ta Fredrik. Så jag hade honom med mig. Och så måste jag liksom omedvetet ha ammat på ett bröst mycket. För du vet, när man känner dem rör på sig och så bara, det är ju faktiskt skitont i mitt bröst.
Mm.
Så då skulle jag ju amma honom. Och då satt han i sjalen. Och jag hade liksom en sporttopp på mig. Som jag då fick lyfta upp. Och det var ju som att när jag lyfte upp då och exponerade bröstet. Då var jag alltså centimeter från att bröstmjölken sprutades på den här stackars kvinnan. Som växade mina tår. Hon såg så jävla förfärad ut. Och jag skämdes.
Fan.
Jävla. Och jag nästan med tvång stappade tutten i en sovande bebis. För att han sov ju, så han var liksom inte rent. Och det var bara verkligen bröstbröka överallt. Och det bara sprutade med sån kraft och vigör.
Stackars. Och då dricksade hon riktigt ordentligt.
Grejen att hon var såhär, så skrattade hon. Liksom. Okay. Men, jag känner bara, det hade varit... Jag hade absolut avlidit.
Ni visste som hade betalat mycket pengar för det.
Jag tror inte hon är en av dem. Inte på arbetstid.
Nej, kanske inte.
Jag kände det var något smarrigt. Det här var ändå, this was something. Och då påminner vår syrra, jag berättade det för henne, att det var någon tydligen som hade gjort det och blivit anmäld.
Mm-hmm.
Alltså någon som hade sagt till en kvinna att du går in på toaletten och amma typ. Och så hade de vänt som sprutat bröstmjölk på
det. Det är jättekul. Åh, gud vad kul. Jag har typ...
Helt jävla rätt alltså.
Jättekul.
Ska du göra det nu?
Jag har
det är inget att spruta.
Alltså jag menar, nu har jag typ slutat. Eller nej, jag ammar typ en gång på dag. Lite kort.
Ja.
Så jag har inget. Jag skulle
så
bara
där
se
ser
om
det inte
gick
ut.
Nej, men du, jag hade en sprut för inte länge sedan. Det här kan man inte göra mycket mer. Det blir inte samma effekt.
Nej.
En droppe bara... som stillar in i ner. Nu får jag åt mig. Jag tar det inte. Okej, men nu måste jag dra till förskolan om inte jag ska.
Okej, jag ser till kissnäde. Okej.
Puss och kram.
Puss och kram, guys.
Adjö.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.